Predikotexten för idag finns i Johannes 6, vers 60 till och med 69. Och för att förstå den här texten behöver vi minnas några saker från det fjärde evangeliet, som ju är så mycket annorlunda än de tre första. Den mäktiga prologen som vi läste från ingångsmässigt här, den anslår teman som upprepas, som återkommer. Förhållandet mellan fader, son och ande, mellan ordet, mellan ljus och så vidare, som kommer i olika bilder. Ordet som blir människa introducerar. Det är en viktig poäng i evangeliet, och som vi märker i hela det kapitlet som vi om man läser före vår text. Men den löpande texten är uppbyggd kring sju tecken, som Johannes kallar det. Han kallar det inte under, utan han kallar dem tecken. Och det är sju stycken. Sju symbolerar fullhet. Det totala, det behövs inte mer, för det är ett fullt tal. Och kring varje tecken finns det en utförligare berättelse. Följderna av det och vad som händer. Det första undret är undret i Kana och så vidare. Och kapitel 6 handlar om det stora brödundret. Jesus finns med sina lärjungar på andra sidan Genesarets sjö. Och massor av människor, mycket för nyfikenhet, mycket för att man vill se, för man vill vara med om under när det händer, följer med och lyssnar. Och utav fem bröd och två fiskar. Är det va? För det är inte tvärtom. Fem bröd och två fiskar. Genom att Jesus välsignar, bryter, delar ut, så mättar han många, många tusen. Och det är så att det här blir ett sånt genomslag så att man vill faktiskt föra Jesus med våld till Jerusalem för att göra honom till kung. Mänskligt sett är han ju på toppen av karriären. Men vad händer? Ja, han drar sig fullständigt undan. Han skickar iväg lärjungarna. Han tar snabbvägen själv. Jag vet inte om ni konfirmander och söndagsskolan har läst om den berättelsen, men den är ganska fascinerande. Han tar en väg som många av oss nog ska undvika. Han går nämligen på vattnet. För den vägen tar han när han kommer tillbaka. Och dagen efter finns han i Kafarnaum, som är hans centrum för verksamheten. Och i synagogan börjar han undervisa. Och då undervisar han om tecken. Han undervisar om det som vi sjunger om, det levande brödet och annat. Och han provocerar och han utmanar. Han säger själv att man måste äta av han. Han är det levande brödet. Han mättar allting. Och sen säger han, och det här är faktiskt Johannes evangeliets enda nattvardstext. Det finns inga instiftelseord eller berättelse om det som leder till nattvarden. Men det finns i kapitel 6. Den som man måste äta av min kropp och mitt blod. Mitt kött och mitt blod. Och det här var ju provocerande med blod. Och då händer det som vi har i vår text. Den kommer det. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sa: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem: får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Amen. De ville se ett nytt tecken, eller de ville se ett nytt under. De förstod inte att tecknet var Jesus själv. Det är det som är det viktiga i Johannes, att Jesus är Guds tecken. Många lärjungar står det och lämnade honom. Och när Johannes skriver, det som vi oftast kallar lärjungarna är ju de 12. Och då använder Johannes just de 12. I Lukas är det apostlarna oftast, men i det. Så att många lärjungar där handlar ju om den stora gruppen som fanns. Här kanske till och med tusental. Vi vet ju att det fanns ett par hundra kvar på slutet. För när församlingen samlades efter uppståndelsen i Jerusalem på pingstdagen, så var det nog kanske 300 som fanns. Den stora folkskaran hade lämnat. Och det var nödvändigt med anden för att också ordet skulle bli levande på ett annat sätt. Så många lärjungar är inte de närmaste, utan de tecknas som 12. Anden ger liv, köttet är ingen hjälp, säger Jesus. Nu kommer lite teologi, konstigt. När vi läste ordet blev människa, så står det i texten precis samma ord som här. Att köttet, alltså det, och det stod i gamla översättningen, att ordet blev kött. Men NT 81 tolkar det här ordet, för det är lite svårt att begripa. Och vad står kött för egentligen? Och köttet står för, det är precis samma ord som slaktarkött. Sarx är det på grekiska. Det är köttet som är förgängligt, det är mänskliga, det som inte har evighetsvärde, det som inte har något långt värde. Utan, och på den tiden så var det ju i allra högsta grad i det samhället med värme och basil och annat, så var det så att man var tvungen att direkt tillaga kött om man skulle kunna använda det. För annars så ruttnade det och försvann. Anden ger liv, köttet ingen hjälp. Paulus beskriver ju det här att anden och köttet är i konflikt med varandra. Och vad handlar det om? Jo, det handlar egentligen om två dragningskrafter som vi alla har. Två dragningskrafter i vårt inre. Den utgivande kraften och den bevarande kraften. Den självutgivande och den självbevarande. Köttet vill etablera, vill upprätta vårt eget. Det köttsliga pratar vi om. Befästa det som är vårt. Det utgivande, dela med sig, ge vidare. Där ligger konflikten i vår inre personlighet. Det är som Paulus beskriver i Romarbrevet 7. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och vi frikyrkliga vill ju gärna beskriva det till det som Paulus beskriver innan han blev troende. Nej, det är människans situation i vår vardag. Det här att vi brottas mellan två vägar. Och där är anden lösningen. Anden ger liv, köttet ingen hjälp. Och sen är det ju en stark kommentar som jag också vill kommentera innan jag går in på temat. Ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva från fadern. Jaha, jag tror inte. Har jag inte fått den gåvan då? Eller andra har så mycket tro. Varför har inte jag det? Det är lätt att tänka det så. Men då läste eller citerade Leif här förut. Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen att han gav den sin son. Gud älskar alla. Det finns inget undantag. Och den gåva han har gett oss, hans kärlek som han vill ge oss, den är manifesterad i Jesus. Och därför är det tron på honom. Och då är det en gåva. Och den tron du har, det är den tron du kan leva med. Jämför inte med dem som du tycker annan tro. Använd den tro du har själv. Den tro man använder växer och ger liv. Då kommer jag till temat, det levande ordet. Två grundord som ni ska ha med i bakhuvudet hela predikan. Jesus säger, det ord jag har talat är ande och liv. Och det sista, Petrus säger, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Logos, känner ni igen? Logos står det i alla de här beskrivningarna av ordet. Gud skapar och skapade genom sitt ord. Det han uttalar, det förändrar, det gör saker. Och det följer vi i hela gamla testamentet. Och det finns med som en självklar del för juden när Jesus kommer nu. Det som är provocerande för juden är ju att Jesus gör anspråk på att han har samma makt. Att han är också ordet. Men det är ju tydligt hur Jesus också förändrar med sina ord. Det finns ju olika varianter när Jesus gör under och tecken. Men väldigt ofta säger någonting, uttalar någonting. Lika tydligt som det är att man ofta lägger händerna på. Eller man gör något som också är beröring då. Det som var så nytt med Jesus. Och då ska vi veta att nu verkar han i ett samhälle som är otroligt utbildat. Till och med flickorna kunde läsa. För alla gick i synagogskola. Där man genom att ha texter, textrullar. Det var ju olika i olika synagoger på olika delar. Man läste de gamla textrullarna. Man lärde sig dem, man uttalade dem. Det var en grym konfirmationsskola. Ni som går i konfirmationen, ni får lära mycket mindre bibelord än vad de gjorde på den tiden i synagogan. Men det var faktiskt så. De kunde, på det sättet så kunde de ju historia. De kunde det här med etiskt, hur man lever och hur man verkar. De kunde tron på Gud. När Jesus nu kommer så finns det ett citat, det är också från Johannes evangeliet. De ledande judarna vill sätta dit Jesus på påsk för att de vill inte att han ska störa. Så de skickar några vakter för att ta Jesus till, med våld för att ta honom till fånga. Och vad hände? Jo, de återvänder. Och så, vad hände? Vad har ni Jesus? Jo, då sa de, ingen har talat som han talar. Han talar på ett nytt sätt. Han talar med ande och liv. Nu är det generationen, i min generation uppåt. Är det någon som har varit med på något torrt bibelstudium någon gång? Vad segt det var. Med alla dessa bibelord vi skulle läsa och vi tvingades. Och det var ganska träligt. Är det någon som har varit på ett härligt bibelstudium på Hönö? Eller i missionskyrkan i Sävedalen eller andra. Nu får alla vara med och räcka upp handen. Vad är skillnaden? Och skillnaden är anden. Det finns väl inget värre än när teologer utifrån vetenskaplig basis argumenterar hur man ska tolka ett bibelord. Det ger inte mycket liv. Men är det någon som personligt berättar och får det här ordet i en kontext, i ett sammanhang som gör, åh, det gäller mig. Det händer någonting. Plötsligt så blir vi upprymda, uppfyllda. Vi blir förändrade av ordet som blir liv. Det var det som hände när Jesus talade. Han talade Guds ord och den som lyssnade tog in det blev förändrad inifrån. Läste ni om den finlandssvenska teologen som gick i pension? Det stod en ruta i GP i veckan. Någon som känner igen det? Han var 71 år i år. Jag tror att han hade den gyllene årgången. 49. Men i texten så berättar han. Han var så djupt nere som man kunde vara. Han var en alkis som levde på pissoaren i, det vet, det kan ni få förklara sen vad det är för någonting. Men det fanns förr lite här och var. Där hade han sitt hem och det som han tröstade sig med var rödsprit, för han hade inte råd att få något annat. När han är där, som värst där nere, så minns han ett bibelord. Och i den stunden blir han förvandlad. Han blir frälst. Från den dagen har han inte druckit en droppe. Nu kommer jag ihåg hur många år det var. Det var många. 30 år eller vad det var. Ja, det vet jag inte. Han utbildar sig, blir diakon, jobbat själv med utslagna andra under lång period. Det bibelordet förändrade inifrån. När ordet faktiskt blir kött, blir mänskligt, kommer till oss och anden fyller på, så förändrar det och det händer någonting. Vi ser också, vi läser ju apostlagärningarna några, och ni behöver inte vara bekymrade, ni kommer inte bli tvingade att ta ett avtryck om ni kommer på torsdagarna, men vi gör det i alla fall. Där. Och där är det ju tydligt att det mönster som Jesus har haft, det kopierar dem. De uttalar, de säger i Jesu namn, de använder ord. På samma sätt man uttalar ord så händer det någonting. Vi vet ju också detta, om du och jag i våra relationer och i vår närhet uttalar positiva ord, förändrar vi. Genom att uppmuntra, genom att säga saker till varandra, förändrar vi. Genom att kritisera, vara negativa, plocka bort, bryter vi ner. Det är en grund egenskap som livet ger oss. Två exempel till om ordet. Emmauslärjungarna, min favoritberättelse när det gäller uppståndelseberättelsen. De där två som har gett sig iväg, de är ganska förvirrade, för de har hört att det hänt saker och så, men de är på väg bort. På väg bort. Jesus kommer upp och går tillsammans med dem. Och han börjar undervisa. Han förklarar utifrån skriften, ifrån gamla testamentet, berättar han varför Messias måste lida och dö. De känner inte igen honom, men de vill inte att han ska gå. Utan följ med oss in och ät, vi ska äta. Och när Jesus bryter brödet, då förstår de, det är ju Jesus. Och de går tillbaka och säger de, brann inte våra hjärtan när han talade till oss och uttalade skriften för oss. Paulus kommer till Efesos. Och där har det varit en gubbe som heter Apollos. Och vet ni vad det står om honom? Han predikade med glöd. Det här när Guds ord blir kött och med ande kommer i funktion, då händer det någonting. Det tänder hjärtan. Det förändrar oss inifrån. Det blir någonting som förändrar. Vi var förr läsare. Kommer ni ihåg det? Och det var ett av de mest positiva tilltal man kunde ha. Att vi i frikyrkan var läsare. Vi är nog inte det idag, tyvärr. Jag har sett på tv, ska jag skryta lite. Jag såg nämligen på Skavlan, kanske han inte heter, men i alla fall för drygt en vecka sedan såg ni den. Annika Strandell var med. Fascinerande berättar hon inför miljoner om hur hennes man tog sitt liv. Tror ni det förändrar? Det gör det. Och det gör det kanske framförallt för hennes familj. Men för oss allas andra som ser det här. Genom att berätta och uttala ord händer det någonting. Men det var fascinerande. Och sen var det ju denna schackspelaren som tog bort någonting. Nu kommer jag, det har inte med texten att göra, men det gäller fascinerande. Jag råkar ju nämligen vara schackspelare. Och jag trodde alltid det var så att skillnaden mellan den som var riktigt bra, det var den som kunde räkna längst. Om man kunde räkna längst dragföljden, då blev man bäst schackspelare. Men ni som såg honom, den här norrmannen som var ju en underbar kille, Vet ni vad han sa? Vad nyckeln? Han sa att det var etiskt. Han sa hur vacker ställningen är, menar han egentligen. Skönheten i ställningen. Ofta hade han två alternativ. Då var det den vackraste ställningen. Det finns mer i det, men det var bra. Sen kom det in en snubbe. Jag fastnade inte för namnet, för jag var inte med på det. Jag kände inte till honom. Han hade tydligen varit förut hos Skavlan och pratat om stress. Och han hade skrivit en ny bok. Var det någon som såg det? Han började med att låta Strandell och Fredrik träna på andning. Var det någon som prövade? Och andas. Jag kommer inte ihåg hur det var. Hur mycket man skulle andas in och sen hålla andan och andas ut. Och hur det förändrade. Sen sa han ett tips. 3M sa han, och jag kommer inte ihåg vad de där M:en var. 3M. Börja dagen med det första. Och för honom var det meditation, sen var det motion och sen var det motivation, va? Börja dagen med stillhet, tystnad, någonting. Någon rörelse, sen motivation var ju det här mindfulness, alltså bygga upp något positivt. Vad har nu detta med vår text? Jo, då säger denna mycket erkända stressforskaren. Lösning på din stress är att börja dagen med stillhet, tystnad, någonting annat. Inte dra igång alltihopa. Vi som fick med oss viss form av logiskhet fick med oss. Ska läsa Bibeln varje dag. Helst både morgon och kväll. Eller hur? Känner ni igen det? Och sen var det ju så att det är ju väldigt svårt för de flesta att få det här att fungera. Men då menar den här stressforskaren att det här finns en nyckel för hela vår livssituation. Och då skulle jag vilja säga, jag har en lösning så att det går snabbare. För att om du tar till den kristna metoden blir det bara två grejer du behöver göra, för du får 2 M i ett. Och vad är det jag vill säga? Jo, jag vill säga det. Börja dagen med att läsa ett Guds ord. Det är en nyckel på många olika sätt. Och tycker du att du har så bråttom i livet, ja men gå upp 4 minuter tidigare då och läs ett Guds ord. För jag tror att ett Guds ord och en bön är faktiskt just de två bitarna som han poängterar här. Att börja med något meditativt, att också mindfulness. Det här är en väg för en människa. Ja, men jag förstår inte, eller jag vet inte vad det är jag läser. Eller vad det är. Det gör inget. Det är Guds ord. Och det kan komma någon annan gång vid något annat tillfälle. Jag tror att det här är nyckel för oss. Och det är viktigare i vår situation idag. Där det är så mycket stress och så mycket annat. Ja, men det ger inget. Jag har berättat saker om det förut. Men jag vill berätta en personlig grej. Som var en fantastisk upplevelse för mig själv. I ett sammanhang som inte är så långt härifrån. För det var i Brandströms vardagsrum där uppe. Så var det ett häftigt möte som det var många här på den tiden. Bill Löbom var här. Och vi var där. Mats och jag var där. Bland annat. Vi ska inte bekänna allt för tydligt här. Men Toril var också med. Så det var godkänt då, än så länge. Så det var inte det. Men i den hände någonting med mig. Jag kände att jag ville ha förbön. Och det var nog första gången, tror jag, för mig det här, när jag liksom bara försvann, ramlade i golvet och var helt väck. Hörde inte vad som hände och ingenting runt omkring, men kände mig genomförfriskad. Kommer fram en till mig när jag går tillbaka till min plats och säger han, jag tror att jag har fått ett bibelord till dig. Jag begrep inte ett skvatt av det bibelordet som han sa och läste. Och det betydde inget som helst för mig. Och jag tänkte, Jag hade inte så höga tankar om den personen heller. Så det var väl sitt till det. Det var förutfattade meningar. Men ja, skitsamma. Det var gott. Det var så oerhört gott det som var. 5 år senare hamnade jag i en situation som var en nyckelsituation för mig. När jag äntligen var klar med utbildningen. Vi hade fått tjänst i Mölnlycke. Det var på gång och nu vet, smekmånaden tog slut och där vardagen ramlade ner och det var 39 graders feber, influensa efter en resa som var så misslyckad så jag aldrig varit med om något. Jag åkte iväg med ungdomar ner till åkte skidor. Vad händer när jag läser min vardagliga, dagliga bibeltext? När jag löser löpade en text? Jo, då råkar jag, tack gode slumpen, läsa den texten som den killen gav mig 5 år tidigare. Den talade precis rätt in i den situationen. Vad blev det? Det blev en otrolig uppmuntran. Det blev en otrolig bild på hur nära Gud ville vara mig. Vilken personlig omsorg han hade för mig. Att jag 5 år innan det hände fick en hälsning som sen blev en otrolig hjälp just i den situationen. Om inte jag hade läst texten löpande, då hade jag inte haft den där och då. Och det var Jesaja-boken. Så jag läste till och med gamla testamentet löpande, kan ni tänka? Jag tror att vi måste ta tillbaka bibelordet personligt annat. Vi vet idag, vi vet ifrån den undersökning vi har gjort och vi vet ifrån andra religionssociologiska undersökningar att vi som är bekännande kristna, vi läser Bibeln allt mindre. Jag vill påstå att det finns ingen Guds uppenbarelse som är för mer än bibelordet. Bibelordet ger oss samlat uppenbarelsen av vem Gud är och vad Jesus är. Det finns aldrig någon annan uppenbarelse som inte kan förankra sig det. Då är det ingen Guds uppenbarelse. Det spelar ingen roll hur mäktigt någon säger någonting. Att det är Gud som har talat, anden som har talat. En uppenbarelse, en annan uppenbarelse som inte är förankrad i bibelordet, det är inte Guds uppenbarelse. Sen finns det tilltal, det finns historia, det finns kyrkofäder, det finns visa människor. Det finns en hel del predikningar att få tag på här. Ja, det är inte Gud själv, men det är utläggningar av Guds ordet och det hjälper andra. Men det är inte större än den uppenbarelse som finns i bibelordet. Tappar vi bibelordet? Är vi inte med? Förstår vi inte? Är vi inte inne i det? Så kommer vi att bli sämre utrustade och stå emot angrepp från andra håll. Och vi tappar en dimension i tron tillsammans med Gud. Den här, vad heter den nu då? Message heter den, va? Som ligger ute på torget. Kolla den om du tycker att du har fastnat med den andra. Läs lite i den varje dag. Det är en parafras. Det är alltså inte, det är tolkningar av det som sker. Men det är ett nytt sätt det kanske fräschar upp. Fundera kring det här. Det levande ordet Jesus Kristus finns i våra bibeltexter. Hans tilltal som finns i bibeltexterna kan bli kött. Alltså bli så verkligt för oss att det finns tillsammans med vår innersta personlighet. Om anden får gå med i dig och leda dig där du är i livet så kan det ge liv och kraft. Det ord jag har talat är ande och liv, säger Jesus. Det blir det för dig om du läser det, om du tar in det och går vidare med det. Och blev det för långt barn eller? Ja, det var inga barn kvar där. Nej, nej. En annan konfirmand är kvar i alla fall. Tack för det. Inga andra gott. Men nu är jag till avslutning. För det som för mig var det starkaste, och jag tror det var det för Margareta när hon hade förberetts också på ditt citat när vi pratade om gudstjänsten. Det starkaste i den här texten idag, det som jag vill att vi alla ska ha med oss när vi går härifrån, det är Petrus svar till Jesus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi förstår att du är Guds helige. Tack Jesus för att du är ordet. Hjälp oss att ta emot och låta ordet bli en del av oss, så att din ande kan använda det och förändra oss inifrån. Hjälp oss att hitta personliga vägar så att bibelordet blir större och mer och bättre för oss. Amen.